Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Tidningen Ridsport. Allt du behöver veta om sport, avel och nyheter. Prenumerera du också. Du lyssnar på Ridsportpodden. En ny podcast från tidningen Ridsport. I den här podden träffar vi ryttarna som du vill lära känna på djupet. Värd för programmet är hästsportsjournalisten Andrea Berlin.
I detta decemberavsnitt av podden träffar jag ingen mindre än mannen som ska coacha vårt svenska hopplandslag till OS i Rio nästa år. Mitt emot mig denna gång sitter vår förbundskapten i hoppning, Sylve Söderstrand. Jag tänkte att vi skulle ta reda på lite mer om vem Sylve egentligen är och hans bakgrund till hästar. Utöver det ska vi få reda på vad han har för strategi och tankar för att få ett riktigt sammansvetsat lag. Han ger oss med andra ord många bra tips när det gäller teambuilding. Hej Sylve, välkommen till podden.
Tack så mycket.
Just nu sitter vi ju i Friends Arena och ikväll är det dags för internationell hoppning. Vad är ditt uppdrag här idag? Det är ju egentligen inte lagtävling.
Nej, det är ingen lagtävling. Ja, det är en bra fråga för att mitt uppdrag är ju egentligen att jobba för att samla våra bästa ryttare och få ihop det bästa lag som går för att försöka rida för medaljer på mästerskap. Och ja, som här i Friends då till exempel då, så är det ju en tävling där jag egentligen inte har någon direkt roll annat än att de ryttarna jag jobbar med, så är det ju viktigt att jag känner dem. Mm. Och känner dem i den situation, både ja, när de rider och tävlar och vid sidan om. Och därför så kan man ju inte bara dyka upp som gubben ur lådan och så göra en lagtävling.
Nej.
För små saker som kanske man kan tycka inte är så viktigt kan ha stor betydelse i slutänden. Och känner man inte ryttarna, känner man inte hästarna och känner man inte hästskötarna och teamet runt om, så är det väldigt svårt att leda ett lag.
Klart.
Så att mycket av tiden här är ja, gå runt och snacka, ställa frågor, stämmer av vad som har hänt och skett och mot framtid och ta en sväng i stallet och se på hästarna och träffa hästskötare. Och nu här om en stund ska jag träffa hästägarna och prata lite grann med dem och tacka för i år, och som ju är jätteviktiga, och diskutera nästa års planer. Mm. Så jag är lite allt i allo så där.
Okej. Ja, för oss som bara ser dig ibland i tv-rutan eller på tävlingar, kan du inte berätta vad som egentligen sker när du är kapten? Vad är din roll så att säga?
Ja. Vad är det som egentligen sker? Ja, alltså jag skulle nog säga så här, väldigt mycket av det jag gör är ju att jag utifrån det jag känner från ryttarna, och så naturligtvis så är jag min uppgift är att sätta upp målen och att vi tillsammans med ryttaren gör upp mål och målsättningar. Vad vi ska, att kunna göra det bästa vi kan göra. Och jag brukar säga att jag är väl lite grann den där jobbiga som ifrågasätter och ställer frågor. Har du gjort det här? Och ja, varför gör du inte så? Och hon gör ju så där. Och det funkar ju för henne. Det är kanske någonting för dig. Och, och sen är det ju väldigt mycket att vara faktiskt typ som en reseledare.
Jaha.
Att, att sakerna är på plats och att anmäla lag och vilka tider man får gå bana och vilka tider som... Ridtider, man kan rida hästarna när det inte är tävling utan däremellan och boka plats. Man ska ha lagmiddag och käka ihop. Och så att det är väldigt mycket att hålla ihop gänget och få gänget att bli ett gäng.
Ja, klart.
Det är en stor del.
Ja. Vid sidan om det här förbundskapstensrollen som du har så driver du en verksamhet i Enköping.
Mm.
Hur kombinerar du de här rollerna?
Alltså nu har jag ju då först en helt fantastisk partner som heter Ivan.
Mm.
Som tar ett jättestort ansvar på våran gård. Och den här gården den hade jag ju innan jag började mitt uppdrag. Och jag driver tillsammans med en tjej som heter Lotta Björe så driver vi någonting som heter Jump Club.
Mm.
Och de är ju, utan dem skulle det inte gå för de drar ett väldigt stort lass och gör mycket aktiviteter. Och sen är jag ju inte på tävling hela tiden så att man får anpassa det på ett sånt sätt så att jag ser fördelen av att mycket när man är ute man får inspiration. Man är på bra tävlingar och ser bra ryttare och bra ridning. Och som man kan ta med sig hem i hemmamiljön som gör att man själv är jädrigt inspirerad.
Mm.
Så att det går. Det är klart att själva när man är på plats då är det inget problem. Men idag är ju resandet väldigt krångligt. Efter 11 september där det är fruktansvärda så... För först är det många fler som reser idag.
Mm.
Så det är väl en sak som gör att det är jobbigt när man kommer hem. Det är inte bara liksom att sätta igång utan man behöver faktiskt lite tid till återhämtning.
Ja.
Mm.
Hur började det med hästar egentligen för dig?
Det började med att jag har växt upp på en gård på Gotland. Och där vi hade hästar, eller russ. Och på Gotland heter det baggar.
Ja.
Och det började med att det var faktiskt enklare att rida till stranden än att cykla till stranden.
Yes.
Det var enklare att rida till kiosken än att cykla till kiosken. Och just därifrån så kom ju intresset av hästar och ridning och också kärleken till djuret till hästen. För att hästen är ju, tycker jag, ett helt fantastiskt, underbart, kraftfullt djur.
Ja.
Som både också var att från början var jag lite småskraj för dem. Kanske inte för russen men för de lite större hästarna. Men det var ju också spännande, utmanande att liksom en utmaning att våga övervinna det där och man insåg att när man kunde hantera det här stora djuret så var det ju så jädra, det är så fascinerande.
Mm.
Så det var faktiskt så det började. Och sen har jag en kusin, Margareta Larsson, Margareta Högberg, nu heter hon Larsson, som var riktig ridnörd och tyckte att skulle vi rida var vi tvungna att göra det på rätt sätt. Så hon var ju den som också fick mig att börja förstå mysteriet med ridning, vad man kunde göra och inte göra.
Mm.
Så på den vägen är det som det börjar. Tillfällighet egentligen, verkligen.
Det är det. Mm. Ja. Kan man säga att du har varit hästkille ända sedan du var liten då? Eller?
Nej, det kan man inte säga. Alltså däremot djur, jag är ju uppväxt på en gård med djur och på alla olika slag. Och djuren var ju liksom en del först i lantbruket men också var ju djuren en del utav med både hundar och katter som, ja, jag skulle nog säga att hela familjen var en väldigt stor djurfamilj.
Ja.
Så att direkt, det var ingen som red utan jag hade släktingar som hade hästar på vår gård och på Gotland så har ju liksom de flesta går omkring russ. Överallt, precis som det går omkring något annat djur.
Ja.
Så nej, det är absolut inte från någon hästig familj. Och det är väl jag den enda som håller på och har hållit på i princip.
Ja. Men vad var det som inspirerade dig att få hästarna?
Nej, men alltså jag tycker att de är ett fascinerande djur. Ja. Och jag tycker att...
Det var inte så att du hade någon idol eller någonting?
Nej, utan egentligen är det faktiskt så här att vi i grannlaget hade... Hästarna var faktiskt den delen som gjorde att vi hade en himla bra sammanhållning. Och hade himla kul och över åldersgränser. Och precis som egentligen mitt landslag beskriver så tycker jag att den tiden då som barn och ungdom... Så det var liksom alla åldrar och det var grabbar och det var tjejer och man umgick. Så det var hästen som någonstans var det som var centralt i det här.
Mm.
Och sen hade jag en ganska jobbig tid där och då var hästarna för mig en väldigt bra väg tillbaka ut in i liksom, ja. För att hästar är ju så, jag menar, vi människor är ganska komplicerade ibland. Man kan säga någonting och menar någonting helt annat. Men djur är det, du måste vara tydlig och rak och du får tydliga och raka svar tillbaka.
Mm.
Så att de var väldigt bra för mig där en tid någonstans mellan 15-16 år. Och sen var det faktiskt så här att det som egentligen satte farten för mig att verkligen försöka och satsa på ridning. Det var ganska sent i det var inte som någon tidig junior. Jag red först ponny och var med och tävlade lite upp och det var jag ganska duktig på. Men sen var vi faktiskt i Göteborg efter de första åren där. Och som sagt på Gotland så hoppar man ju knappt över 1,25 och det var ju hoppa svår hoppning. Det måste ju vara hoppa små stugor ungefär. Det var i alla fall i min bild. Så att det var ingenting man överhuvudtaget tänkte på. Så kom vi till den här Göteborgstävlingen och det första som slog mig och kom in så var att jag var så besviken, för jag hade ju tänkt mig att de där hindren skulle vara gigantiska. Och det var de ju inte. De var ju stora, men så himla stora var de inte. Och sen kom det in en ryttare där som man hade läst om skulle vara så duktig. Och hästen stannade på hindren nummer två och ryttaren ramlade av och tänkte, men gud, vad är det här för någonting? Och det skulle liksom ändå vara en jättestor tävling och det skulle vara så... I alla fall tänkte jag, ja, men det är nog svårt. Men då på den tiden fanns det en... australiensisk ryttare som heter Kevin Bacon och han hade en häst som heter Chichester, ett fullblod, och han vann den här klassen. Och om man har sett Kevin Bacon, då förstår man nog precis vad jag egentligen menar, för att hans ridstil var precis stick i stäv mot allting hur det ska vara rätt.
Okay.
Det var liksom att titta vi flyger, och då tänkte jag sen jag såg det här, kan han rida runt på det här sättet, då ska faktiskt jag också göra det här.
Ja.
Så det blev som en fix idé.
Okay.
Och så bara sen nu ska jag göra det. Och ett år senare hoppade min första svåra hoppning.
Oj då.
Mm.
Så det, han var lite av din målbild där, eller vad man ska säga?
Ja, eller åtminstone att återigen att en utmaning. Jag har alltid liksom gillat utmaningar. Och som jag sa först då, att jag var egentligen rädd för de stora hästarna. Men jag var väldigt fascinerad. Så det var liksom en liten hatkärlek på något sätt, inte hatkärlek men mer liksom att man var skraj, men man ville ändå göra det. Och sen när man hade gjort det så var det ju en otroligt stark liksom känsla för egot att man gjorde det. Och det var samma sak här, att jag hade aldrig tänkt att kunna hoppa en svår hoppning. Och sen gjorde jag det. Och sen var jag bara fast i det.
Men innan du började med den svåra hoppningen, hur mycket hade du tävlat på medelsvår nivå? Alltså,
jag gick ju i skola och läste och jag sommarjobbade och jag hade ju drömmar att jag skulle då bli någonting helt annat. Och jag praktiserade och jobbade. Min tanke var att jag skulle bli VVS-ingenjör och börja läsa på det. Men sen blev det bara att jag hade inte tid med det för att hästarna tog över. Så att, och då red jag och tävlade och jag red in någon häst och lite så här för någon granne och... Men liksom, då var hästarna var mer som en, naturligtvis som en hobby, men det var mer som liksom en livsstil i den tillvaro. För på Gotland är hästarna, det är väldigt enkelt att ha häst. Och det är, man har en helt annan, jag menar att naturen är lättåtkomlig och du rider på så många olika sätt. Och man gjorde det då, som man kanske inte gör idag. Man red terräng och man red lite gökuttaritt ut tidigt på morgonen åt frukost och band hästen i ett träd någonstans och... Alltså det var så, hästen var liksom en del i det sociala livet och det var också tävlingen en del. Så det var en väldigt bra början och ett väldigt bra sätt att faktiskt umgås med hästar.
Ja. Men när tog du det där steget och tänkte så här, det är hästar som jag vill satsa på.
Ja, men det var väl då där när jag märkte att det gick. Och sen var det en hingsthållare här uppe i, som då som bodde på Gotland, som bodde på fastlandet. Mm. Nils-Gunnar Hansson, Aske Stuteri. Han hade en hingst som han tyckte att jag skulle rida då. Och det gjorde jag. Och sen sa han, du kan ju inte bo på Gotland, det går ju inte. Utan, men om du ska hålla på med det, måste liksom göra en satsen, kunde inte bo där. Så att var faktiskt han som mer eller mindre, ja, såg till så att jag fick träffa dem vid Enköping ridklubb och kom dit och vi fick kontakt. Och så till slut så, ja, började jobba där som ridskolechef, och det var då tävlandet tog fart.
Okay.
Och då under den tiden så både som tränare och som ryttare själv, och i den klubben så var jag med om en helt fantastiskt rolig egen personlig utveckling. Mm. Både som ledare och även, ja, som ryttare. Mm. Så att ja, där gick jag, var väl där i lite drygt, jag tror 15-16 år, och under den tiden så i klubben så var vi vann med ponnyallsvenska, vi vann ridsportsallsvenska, det är flera elever som red EM både för ponny junior och young rider, och jag själv var med och tog faktiskt några SM-medaljer också. Så att det var också en väldigt bra tid. Nästa steg, ja, så att säga, från det man lämnade Gotland.
Ja, det förstår jag. Mm. Men för att bli en framgångsrik förbundskapten så måste det väl krävas en utbildning i alla fall. Eller är det erfarenheter? Eller hur börjar det?
Alltså det börjar faktiskt med att då när jag var där vid Enköpings ridklubb. Alltså jag har ju alltid varit intresserad av att både liksom ridteori och förstå liksom ridningens mysterier, och har läst ganska mycket, ja, böcker om prestationspsykologi och sånt där. Så att jag råkade se att man hade en inbjudan vid Riksidrottsförbundet, en kurs som var 10 poäng i mental träning, coaching, och den kom jag in på, och då var jag den första personen från ridsporten. Man liksom tittar bakom, vad ridsport, vad är det för någonting? Oj, det är aldrig någon som varit med förut. Oj, så ni håller på med sånt också ungefär. Och det var faktiskt det som var början. Där man, och sen använde jag ju det väldigt mycket då till de eleverna som jag håller på med. Eller som jag tränade då i min klubb. Och det var ju som sagt att det ledde till att vi tog SM-guld på ponny. Och vi tog SM-guld i ridsportsallsvenskan och så vidare. Och egentligen är det ingen större skillnad att coacha ett klubblag eller ett distriktslag mot ett landslag.
Det är
väldigt mycket likheter, ja, egentligen.
Ja. Strategin är densamma. Liksom.
Ja, förutsättning nummer ett är att du har bra hästar och bra ryttare.
Ja, klart.
Utan det så är det inte så lätt.
Men det måste ha hänt en del sedan dess. Och hur ser du själv på utvecklingen? Jag kan tänka mig att både coaching och strategi och sånt där förändras under vägen.
Alltså det är ju två helt olika världar, och ändå är det inte så himla länge sedan. Jag tror att jag och Malin Bajard, vi har jobbat tillsammans i lag i 22 år, tror jag det är.
Är det så länge?
Ja. Oj. Så vår första lagtävling vi gjorde ihop, då var hennes första år som junior. Då red hon en häst som heter Liberty och hade väl året innan blivit Europamästare på ponny. Och om man ser då den tiden, för då red jag ju och tävlade själv. Det var ju liksom min mest aktiva tid som ryttare då.
Mm.
Och alltså, då gick man till veterinär när det var fel på hästen. Idag går man till veterinär för att förebygga fel.
Mm.
Alltså det är en helt annan professionalism i sporten. Även på alltså, svensk nivå, både regional nivå och nationell nivå. Men med hur hästarna har det och med foder och tränings, alltså kunskap om det och kunskap om sig själv, att man faktiskt är en idrottsman och så vidare. Och ser man då som landslagsryttarna jag har idag, det är ju, man är ju oerhört noga med vad man äter, vad man dricker och motionerar och nej, men man ser sig faktiskt själv som en idrottsman, och det är idag förutsättning. Mm. För ska du vara med, det går inte. Men förr i tiden så vet vi att det var så kallade ryttarfester Jag menar, Skandinavien första åren så var ju känt för där nere i baren där att ja, det flödar både det ena och andra där. Det liksom överhuvudtaget säger du ingenting alls utav idag.
Nej.
Utan man är ju det man är. För att lyckas den här vägen så måste du vara fokuserad och du måste själv vara.
Mm.
Så det är en jätteskillnad på sporten på alla sätt.
Mm. Har du varit med och liksom pratat om det här med dina ryttare, eller det har blivit en naturlighet för dem att man tar hand om sig själv mer och fokuserar mer på sin sport?
Alltså det är klart, jag har ju naturligtvis varit en del av, jag ska nog också säga att jag tror att Sverige har det jobb vi har gjort, så tror jag också att vi har varit ett litet föregång eller förebild för många andra länder.
Mm.
Att då när vi gjorde våran satsning här att verkligen från det att jag jobbade med juniorer i Young Rider och skulle gå vidare till seniorerna, så hade inte Sverige tagit, jag tror det var, vi hade inte tagit en medalj på seniormästerskap på 73 år. Så att när vi tog vår första medalj där i Arnhem så undrar ju folk, men hur gick det där till Sverige? Dessutom tog vi två medaljer. Och det är klart, en gång kan ju någonting hända. Men sen händer det året efter igen, tog vi en ny medalj. Och då börjar nog folk att fundera lika på vad har de gjort? Som ett litet land och inte med som inte har så många ryttare. Visserligen har vi väldigt duktiga ryttare, men att få ihop det och få det till ett team och få det till och där alltså det är ju en sak som jag tycker är väldigt viktigt, och det är ju samtalet. Alltså samtalet med de mellan varann, att utbyta erfarenheter, och samtalet oss emellan på olika sätt, och det är ju både vad gäller, som jag sa förut, att lära att förstå varann. För ska man coacha någon så måste man ju förstå hur man vill bli coachad.
Ja.
Och gör man inte det, då det kan ju bli väldigt fel.
Ja, absolut.
Så att jag skulle nog säga det att jag tycker nog att om man ser de senaste åren här, nu har vi ju haft 3 Europamästare i Young Rider. Vilket är ju helt fantastiskt bra. Och dessutom är en medaljör däremellan, så alltså på 5 år har Sverige tagit 3 mästerskapsmedaljer på Young Rider.
Mm.
Det är ju tecken för att det är någonting som i Sverige som görs bra.
Ja, absolut.
För annars det är ju inte bara en gång. Så att jag tror nog att vi är faktiskt ett steg före en del andra länder i den biten.
Mm. Är det egentligen ett måste att man har den här kunskapen i ridningen eller om hästar när man ska coacha? Måste man vara insatt i sporten eller är det rent?
Alltså jag tror att man måste vara insatt i sporten. Och jag tror att man måste vara insatt oavsett vilken sport man är i.
Mm.
Sen vad handlar om annat, management och liksom upplägg och strategier och sånt. Där kan man nog liksom vara, det spelar ingen roll vilken sport det är. Men ska du verkligen kunna möta ryttarna i deras situation med dem? Ja, problem som uppstår, då måste man faktiskt förstå sporten, annars så kan det bli väldigt fel.
Mm. Så man kan inte använda samma strategi och coaching om det vore fotboll eller om det är ridning?
Nej, jag tror inte det, utan för mig är fotboll en helt annan värld.
Ja.
Sen däremot så tror jag säkert att man kan, alltså våra erfarenheter som man jobbar är säkert skulle fungera hur bra som helst i ett företag.
Ja.
Vad handlar om? Att det handlar om att få ett team och dra åt samma håll.
Mm.
Och där varje länk måste vara lika stark.
Mm.
Har du en svag länk så håller en kedjan ihop i alla fall.
Nej.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found.
LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. So start getting your best night's sleep in sheets that get softer and softer for years to come. And you can try their sheets with a 30-night guarantee, plus 15% off your first order with code BUTTERY. So head to bollandbranch.com today. Exclusions apply. See site for details.
Ska du ha ett framgångsrikt verksamhet vad den är. Mm. Så, och där finns ju väldigt många likheter, absolut. Men då handlar det mer liksom om, inte den tekniska delen, utan då handlar det mer liksom om strukturen i team och uppbyggnad runt team och organisation. Mm. Det tror jag man, där kan man säkert vara vad som helst. Men när du väl kommer in till i momentet när du är på tävling och så är min uppfattning så måste man nog kunna det.
Ja.
Jag vet i alla fall ingen som har varit med och varit framgångsrik i ridning som ledare någonstans som inte kan någonting utav ridning. Det känner jag inte till.
Nej, det är nog så.
Mm.
Mycket handlar ju om att samarbeta och stötta och bli sammansvetsade.
Mm.
Hur jobbar ni med det? För att bli ett team ihop så man lär känna varandra också.
Det är lite samma sak som det jag sa förut, det här, att det här med samtalet. Jag är ju väldigt mycket för samtalet och väldigt mycket för möten. Alltså inte möten som är liksom måste-möten, utan spontana möten. Och spontant att du liksom sitter ner och tar en kaffe och att du spontant liksom snackar med din kompis när du väntar och går banan och så vidare. Och tycker jag är väldigt viktigt.
Ja.
Sen tror jag också att det är, man ska heller inte vara rädd att ta upp olikheterna. Tvärtom, men att det berikar ännu mer. Det är ju, jag brukar säga så här, vi har faktiskt rätt olika uppfattningar om saker och ting.
Ja.
Men någonstans i ett lag så måste man ändå enas om vad ska vi göra och vad ska vi stå för och åt vilket tal ska vi gå.
Mm.
Och sen en sak till som jag tror också är min styrka, att jag är inte rädd för konflikter. Eller rättare sagt, jag tycker inte om konflikter naturligtvis, för vem gör det, men jag är inte rädd att ta tag när konflikter uppstår. För jag tycker till och med att en konflikt kan vara väldigt bra under förutsättning att man löser den.
Ja.
Och löser man den så går man oftast vidare mycket, mycket starkare. Och då får man också en större förståelse och respekt för varandra när man har löst den här.
Mm.
Men det här lite hycklandet ibland när man liksom små bakom ryggen kanske, som folk lätt kan göra, och man vågar inte fronta och ta upp och säga att du, jag tycker det här är jobbigt, eller jag känner när du gör så känner jag med det och så vidare, vad det än är. Så i mitt lag är det förbjudet att snacka skit.
Okej, ja.
För att man pratar till den det berör.
Ja.
Och har du något problem med mig, då kommer du till mig. Mm. Jag accepterar inte att du går och pratar med någon annan om någonting som faktiskt handlar om mig och som du stör dig på. Utan ta upp det med mig så kanske jag kan ändra på det. Mm. Så att du inte stör dig på det. Det är för mig jätteviktigt. Och tvärtom. Sen får man naturligtvis hitta också förståelse. Till exempel, vi har ju några ryttare som är väldigt morgonpigga. De vill göra sina grejer tidigt på morgonen och några tvärtom.
Ja,
de är inte morgonpigga.
Nej.
Och därför kan man ju inte heller sätta alla liksom i samma fack. Utan då får man ju hitta en kompromiss. Det är ju dumt att ta med och ta upp en jätteviktig diskussion jättetidigt på morgonen. Om nu det är så att två treor är väldigt morgontrötta. Och tvärtom.
Mm.
Och därför är det viktigt att alla måste liksom känna igen varann. I laget så hjälps man åt, man stöttar. Men man måste ändå få utrymme att få vara den man är. Så att man kan själv göra en egen bra prestation. För det har ju min lagkamrat glädje utav.
Just det.
Och jag har ju glädje att min lagkamrat kan göra sin bästa prestation.
Mm.
Jag vet inte om det var svar på din fråga.
Jo, absolut. Och jag tänker också på det. Vad är de vanligaste felen man gör? Är detta någonting som man, när man rider i lag, att man... Man kommer clinch med varandra eller att man stör sig på varandra som gör att man inte får den här sammansvetsningen?
Nej, men det vanligaste... Nu är det ju så att de här som jag jobbar med är väldigt bra teamplayers och bra, väldigt bra förebilder för sporten.
Mm.
Bjuder på sig själva och berättar bra saker, berättar om jobbiga saker som har hänt och saker som de tycker att det här kunde jag undvika om jag gjort si och så. Men en vanlig sak är ju till exempel om det är någon som aldrig passar tiden.
Mm.
Det är ju väldigt irriterande fall ihop och det är en sån där enkel liten sak. Är man ett lag, då får man faktiskt, har man bestämt en tid, då får man se till att man är där.
Mm.
Och det är klart, sen kan det hända saker att man inte, ja, någon gång, det är en grej, men om man liksom jämt kommer för sent, det är en sån sak som heller, det är ju liksom en lagkod. Det finns ju vissa koder, har vi bestämt att vi ska göra det och det, då gör man det. Och har vi kommit fram till att vi ska åka på den här platsen och träna laget innan vi åker, då åker vi dit allihop. Och inte att jag ändrar med Daniel, nej, jag kom på att vi gör det här istället.
Nej.
Så att det är vissa saker som man måste committa sig med.
Mm. Är det du som lagkapten då som känner att du styr ihop dem och får liksom ta tag i just sådana här problem då?
Det är ju mitt jobb, ja, absolut. Ja. Det är det.
Och känner du att du får den responsen också från ryttarna?
Det är klart att det finns väl alltid tillfällen där en och annan verkligen inte vill göra någonting om man har en helt annan uppfattning. Och det har man ju rätt att ha.
Mm.
Jag ser inte som något stort problem, men det är klart att visst kan det hända ibland att vi har helt olika uppfattningar. Men jag kan ju heller inte driva ett lag där 5-6 personer får välja att ha sina egna vägar, för då är vi inget lag längre.
Nej.
Och då kanske det är som så att har man nu väldigt svårt att anpassa sig i det här, då kanske man ska vara med i laget.
Mm.
Och det har jag har ju varit med många gånger, inte många, men jag har visst varit det. Många gånger där man verkligen kan ta på där egentligen den dåliga lagandan har bidragit till dåligt resultat.
Mm.
Jag har aldrig varit med någon gång någonsin där det har varit ett dåligt upplägg där folk, man kommer för sent, jag kanske själv är för dåligt förberedd och inte uppdaterad, lite stressad och kanske inte utvilad och så vidare och någon annan likadant, och att det har gått bra, det är nästan, jag har aldrig varit med om det.
Nej.
Men tvärtom så är det ju så här att man kan se då de gångerna det verkligen gått bra, då kan du också ta på, ja, vi var i tid, vi var förberedda, vi hade gjort våra läxor. Mm. Och det var liksom en anda som du nästan kunde ta på. Jag kommer ihåg som något av det starkaste var faktiskt när vi var och red första lagtävlingen i Rom 2000 innan Sydney. Och när vi kom dit ner där så kunde du ta på känslan. Du kunde ta på det att liksom allt var i ruta som man säger i Norge. Alltså allting var i ordning. Och du kunde ta på känslan av att det fanns en trygghet i det.
Mm.
Och vi vann den här lagtävlingen. Outstanding.
Mm.
Och när vi hade på presskonferensen så frågade jag, och Sverige, ja, vilka är ni ungefär? För vi har aldrig tävlat lag där förut.
Nej.
Så att det här med att, att vara förberedd och att laget vet sina platser och att man är, det är för mig jätteviktigt. Jag åker hellre med ett lag som egentligen är något svagare på pappret, kanske för att man har någon här yngre häst eller någonting sånt där, än att man bara plockar kanske ut de absolut bästa ekipagen för tillfället, som man vet att man har en dålig, en någon ryttare som inte ger energi utan bara tar energi. Mm. För det är väldigt jobbigt för alla. Mm. Även om det är vuxna människor.
Men om man skulle sammanfatta de här viktigaste bitarna, om man rider i lag eller om man är lagledare, vilka är de viktigaste bitarna för att få framgång, tycker du?
Det viktigaste bitarna är ju det att du har bra hästar som hoppar felfritt och du har bra ryttare som kan rida felfritt.
Det
låter simpelt, men det är faktiskt det handlar om. Men du kan också ha bra ryttare och fina hästar och ändå inte gå bra, genom att om du underskattar och inte ser till att du har en bra laganda.
Mm.
Och ett lag jag vill inte nämna med namn, men en stor nation som är väldigt mycket framgångsrika ryttare och som i år inte har vunnit en enda nationshoppning. Och när man ser utifrån på dem så är jag förvånad över, eller jag är inte förvånad. Jag är förvånad över att de inte har vunnit fler lagtävlingar, för det borde de ha gjort. Men när jag ser sättet de jobbar så förstår jag varför.
Mm.
Därför att man, några ryttare, man ser att de är otrygga och någon tar över. Och det är liksom lite negativt.
Mm.
Alltså att vara positiv. Och verkligen vara positiv och ge positiv energi att jobba ihop. Utan att det på sätt, för det heller inte blir hyckeltrevligt så att man bara liksom, ja, klackarna i taket och nu ska vi vinna. För så är det inte. Du måste ändå göra din prestation.
Mm.
Men du måste ha hästar som är förberedda för uppgiften. Ryttar som är förberedda. Och sen att man ger förutsättningar att verkligen på ett lugnt, tryggt sätt fokusera på det handlar om.
Mm. Jag kan tänka mig att både planeringen och upplägget kräver väldigt mycket tid.
Mm.
Hur mycket arbete lägger du ner när du ska planera?
Alltså, hur mycket arbete? Det är svårt att säga, för att ibland kan jag vakna 2 på natten så kommer jag på en sak så måste jag gå upp och anteckna den. Och ibland så är det ingenting på flera dagar.
Okay.
Och sen kan det ju vara jättemycket, men alltså, det är ju hela tiden tankar runt saker man har sett och funderingar och varför gör den så och det där måste man kolla upp, så att det går ju liksom i sjok, eller man säger, det går i perioder som det är mer intensivt. Just nu så har ju året drar sig mot sitt slut, och alla våra lagtävlingar är klara och vi har gjort vår utvärdering och vi har gått igenom hur året blev. Och vi har också tagit med oss framförallt vad ska vi göra för nästa år.
Mm.
Så att just nu pågår med liksom i lite större övergripande funderingar. Till exempel så har vi kommit fram till att vi har ett gäng bra hästar, lovande hästar som skulle kunna vara med där nere i Rio i OS, som aldrig har flugit förut.
Okay.
Och de har vi ju tänkt att vi ska försöka nu då att få iväg till en nationstävling i USA, så att vi har gjort den här flygresan. Nej, men det är som en checklista. Man får som piloterna får checka av, har vi det gjort, det plus vad kan vi göra mer för att ta nästa steg.
Mm. Och så ligger det lite i dina tankar hela tiden att du går och tänker på det.
Mm.
Ja. Vilket är det egentligen det roligaste minnet du har haft under den här, eller alla de här 20 åren egentligen som du har hållit på?
Till och med 23 år.
23.
Alltså jag skulle säga att det har varit så väldigt många roliga minnen. Men det starkaste minnet, det är nog ändå 2004 i Aten. För det var ju någonstans Mission Impossible. Att ta en OS-medalj, det, liksom, det skulle ju inte vara möjligt. Och det var också i och med att när vi började 2001 och tog silver på EM och Rolf tog brons och vi tog silver VM ett året efter, då väcktes ändå liksom en dröm och en enorm målsättning är att vi ska göra allt vi kan och vi ska åka till Aten för att ta medalj. Och det var faktiskt helt fantastiskt att vi gjorde det. Sen ser man tillbaka, det var ingen tillfällighet att vi gjorde det, för det var faktiskt att sakerna stämde och vi hade också turen lite på vår sida, för att på otur vinner man ingenting.
Nej.
Och just den kvällen när vi väl tog den här medaljen, det var ju någonting som vi hade jobbat så hårt för, det och vi ville så väldigt gärna göra det här, så det måste jag, det är nog det. Jag kommer ihåg att det var väldigt fuktig luft och jag kommer ihåg att det var mitt i natten och den musiken de hade, allting, det är precis som det skulle varit just nu.
Mm.
Så det är nog det absolut starkaste minnet.
Ja. Men du hade en paus på ungefär 6 år där du inte var förbundskapten. Vad hände då?
Och
vad
alltså gjorde jag du? Hade ju paus och paus. Det var så att då 2004 så hade vi tagit då 3 stycken silvermedaljer och jag var helt tom och jag kunde inte se själv vad jag skulle kunna vara med att göra för att vi skulle ta en guldmedalj, och det var för mig var det liksom självklart att skulle jag fortsätta jobba så var det ju det, för det var det som var nästa steg. Och plus att jag var faktiskt väldigt trött för att det hade varit oerhört mycket. För jag är också en tävlingsmänniska och jag vill. Och jag menar, klart, jag var jätteengagerad i det här. Och verkligen lade ner liksom hela min själ i det. Och släktingar och vänner slutade upp och ringa. Och jag, ja, min relation bröts upp och jag var, blev själv och så vidare. Så det var väldigt många. Jag behövde den tiden liksom att det var, det skulle varit fel att fortsatt skulle det ha varit verkligen. Både för min skull och för lagets skull och så. Men sen var det faktiskt så att jag jobbar ju som ledare för Norge ett tag. Och de kom ju då och ville göra en likadan satsning. Och den såg jag verkligen som en utmaning att ja, Norge, de vill åka till OL heter ju det på norsk, inte OS. Undrar om det kan gå. De har aldrig överhuvudtaget varit placerade i något mästerskap. Men vi åkte faktiskt då Hongkong, Peking. Och vi fick en bronsmedalj i laget, vilket ju var en ny sån här Mission Impossible.
Alltså.
Som vi tyvärr 6 månader senare blev av med på grund av att en häst blev dömd för otillåten medicinering. Men ändå prestationen, vi var där och det var också en otroligt härlig resa, för att de hade aldrig vunnit en nationshoppning i princip, och vi vann i alla fall 4-stjärnig och 5-stjärnig tävling och kvalade laget till OS, och där som sagt så kom vi hela vägen fram till en 3:e plats och sen, så det var kul.
Då fick du lite ny energi.
Ja.
Ja. Men nu har du bestämt dig för att OS i Rio är din slutdestination, eller vad man ska kalla det.
Ja.
Vad gjorde att du beslutade det?
Alltså var sak har sin tid, och jag har gjort det här länge och man måste, jag känner lite samma sak som jag kände 2004, att det, för att vara en bra ledare och för att vara bra att driva på, så måste du vara väl lika nördig som ryttarna och till minst lika och kanske till och med lite mer. Och du måste verkligen liksom kunna se vad är nästa steg för utveckling, och det är det kräver väldigt mycket energi. Och sen tycker jag då att det här med resan är faktiskt väldigt jobbigt, för att när du väl är på plats inget problem, men det tar väldigt mycket när du kommer hem, alltså det tar ett dygn när du är tillbaka igen, och sen ska du i princip åka ganska snart igen. Och sen, ja.
Men nu känner du dig extra taggad inför OS?
Jag är väldigt taggad för det här OS, och jag är väldigt, för ett halvår sedan var jag lite bekymrad, för då såg det inte ut som det gör just nu, men det ser mycket mer positivt ut nu med hästar och hur de har utvecklats, och det kommer till några till, och som sagt, och det är ett helt fantastiskt gäng att jobba med, det är det. Men nej, jag känner att det är dags att göra lite andra saker.
Ja, men du tror inte du kommer sakna det och vilja tillbaka igen?
Alltså jag tror ju, för det första tror jag inte att jag kommer inte helt dåligt att försvinna bort från sporten på något sätt. För jag menar, det här är ju mitt liv och det här är ju det jag brinner för, det jag gör. Mm. Vill göra. Och jag menar, jag driver mitt rekasta tillsammans med Ivan. Och vi gör tävlingar och det är helt fantastiskt kul. Vi har ett gäng jättefina unghästar tillsammans med Linn Backman som jobbar med mig. Jätteduktig ung tjej som bland annat vann Champion of the Youngsters här nu med en sexåring. Och sen ja, lite andra små saker, så att jag ska nog få dagarna att gå ändå, men jag kommer ju absolut på något sätt att vara kvar i sporten även på ett annat sätt än bara för min egen del, utan jag är också från och med nu involverad. Det ska bli en stor tävling i Elmia. Mm. Och där är meningen att jag ska kliva in och vara med och jobba med fullt ut från 2017.
Okay.
Nu 2016 så är det OS som är mitt fokus, och det är, jag vill att när tävlingen är klar, då ska diskussionen vara att vi gjorde det och så här blev resultatet, och inte säga att vi skulle ha gjort, för då har vi inte gjort förberedelserna på rätt sätt.
Nej, just det. Är det något speciellt som lockar dig nu i framtiden som du vill göra?
Alltså jag tycker ju att det här med undervisning och träning som jag ju har gjort hela mitt liv, och det är där jag började med det hela, tycker jag ju är enormt roligt och väldigt privilegierat, för att man får träffa väldigt härliga människor. Man får jobba med positiva människor och man får jobba med hästar som faktiskt är det finaste.
Ja. Har du någon speciell dröm som du...
Alltså jag tycker ju att jag faktiskt lever i en dröm.
Det gör det.
Ja. Jag tycker faktiskt att jag har en helt fantastisk tillvaro. Jag skulle inte byta ut en enda bit.
Nej.
Utav allt det positiva. Sen naturligtvis finns det saker, men det är ju så med allting. Men det här med att få... Jag har ju sett hela världen på grund utav, tack vare hästarna.
Mm.
Jag har träffat så väldigt många människor som... Inte bara jag har träffat, utan som också har blivit vänner. Och som fortfarande är vänner. Ifrån i princip hela världen.
Mm.
Och nej, jag måste säga. Jag tycker att det faktiskt, jag har ett perfekt tillvaro.
Men du håller på med hästar och rider även dagligen. Vid sidan om.
Jag har som sagt, vi har ju unghästar hemma. Och efter EM:et så bestämde jag har inte ridit på flera år riktigt, utan i och med att man far fram och tillbaka på olika ställen. Och sen tycker jag att jag börjar bli för tjock, så jag behöver motionera och hitta liksom ingen inspirerande sätt. Och då har jag börjat rida igen, och det är jättekul och det är fruktansvärt jobbigt. Och det är en jättebra motion, och sen jag kan faktiskt rida, och då är det ju dumt att inte använda det.
Mm.
Så jag kan dessutom vara lite hjälp med de hästar vi har hemma, så att...
Är det hoppningen eller dressyr då?
Nej, det är, alltså hoppar så jag ju inte på det sättet. Men jag rider dem lite ut i skogen, lite konditionsträning och lite grann dressyrarbete. Skolar dem lite sådär vid bommar och små hinder och lite sådär.
Ja. Mm. Så om några år så kanske vi får se dig här i Friends. På kändishoppningen, om du saknar det för mycket.
Jag skulle nog inte tro det, att jag ska rida någon kändishoppning. Nej, det tror jag inte.
Det tror du inte. Okej, Silve, jag tackar så jättemycket för att jag har fått träffa dig här och vi har fått utbyta de här intressanta frågorna tillsammans.
Tack så mycket.
Tack själv.
Tack.
Vi vill jättegärna veta vem du vill att vi ska träffa nästa gång. Och vad vi ska prata om. Maila till oss på podden@tidningenridsport.se. Programmet producerades av Lavaletto. Tidningen Ridsport. Allt du behöver veta om sport, avel och nyheter. Prenumerera du också.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free
or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.